Ska vi be tillsammans? Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi dig, Herre, att du kommer med din heliga. Tack för att du tronar på våra lovsånger. Vi tackar och prisar för detta. Och nu ber vi dig, Herre, att kom heligande och börja göra Jesus levande på nytt för oss. Men också vad det är för tid vi lever i och vad det handlar om, Herre. Vi ber om detta nu. Bli blodsbeskydd i tankar, ord och hjärn till andlig, själ och kropp. I Jesu namn. Amen. Tack. Det är så här, va, att jag tänker ta upp en person som är omnämnd ganska mycket i samtliga fyra evangelier. När det gäller just passionshistoria eller Jesu lidande och död. Och det är Pontius Pilatus. Och det är en ganska intressant person. Så tillvida han var hedning och var romare. Han blev utsett år 26. Alltså till att vara prokurator eller landshövding i Judén eller Israel. Va? Ifrån romerska staten och kejsaren. Nu var det så att romarna, de anser att Israel, det var en religiös avkrok. Det var ett folk som höll på att fira helgdagar. Och inte kunde de äta var som helst heller. Och inte kunde de, alltså som romarna kunde. Och de hade helgdagar de inte kunde gå in. Och de kunde inte gå in i resident för då kunde de bli orena om de skulle fira de där helgdagarna. Alltså så här tänkte man, va. Och man tänkte att bli utsett till landshövding, det var ungefär som att bli utsett och flytta ner karriärmässigt, va. Så jag tror inte Pontius Pilatus var så glad över att komma dit. Nu var inte han något brötdjur, va? Han var ju militär och politiker samtidigt. Han visste hur det styrdes i Rom och så vidare. Och Rom hade ju det hela tiden, var politiskt. Man skulle ju tända rökelse inför kejsarens bild för att visa sin solidaritet med kejsarstaten, den romerska staten. Men det innebar inte att man kunde, att man behövde tro på det. Utan det var bara en solidaritetshandling. Vad du trodde innerst inne, det hade som helst ingen betydelse i den romerska staten. Inte nå. Bara du visar din solidaritet och så vidare. Så det var det man krävde. Sen kunde du tro på var som helst och vem som helst och så vidare. Det bryr man sig inte om. Nåväl, så blev han placerad där. Och han gjorde ju ganska hemska saker. Bland annat så gick han in i templet och dödade människor. Det står om det att han blandade blodet med de offer som var där. Va? Så han gjorde alltså rakt in där för att visa också sin makt. Och det slutade med att han blev till och med avsatt av den romerska staten år 36. Därför att han hade utgjutit så mycket blod bland samarierna på berget Gerizim. Där de här skulle fira sin påsk, då var han där och blev blodbar. Så till och med kejsaren satte av honom år 36. Han fick komma tillbaka till Rom. Och sen förtäller historien, man vet inte vad det blev av honom själv. Men så möter han Jesus. Det har han inte räknat med. Nej. Det har han definitivt inte räknat med. Och det är intressant, va? För det är evangelierna beskriver de här mötena på lite olika sätt också. Och Matteus har mycket intressanta saker. Så här om man slår upp Matteus 27. Då står det så här. Vid högtiden i 27 kapitlet från den 15 versen. Vid högtiden brukade ståthållare, alltså Pilatus, frige fångar som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som heter Barabbas. När det nu var samlat frågade Pilatus, vem vill ni att jag ska fria er åt er, Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var det avund som det hade utan honom. Egentligen föraktade han hela högern, alltså Pontius Pilatus. Nu kommer de med sina religiösa griller igen. Alltså. Man fattar ju ingenting av det här. Så ungefär tänkte han. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom. Du ska inte ha med den rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull. Intressant. P- Pilatus hustru blev plågad, alltså. Du ska inte ha med honom att göra. Och då ska man komma ihåg att Pilatus var ingen barmhärtig liten pojk, utan han var fruktansvärd i sig själv om man skulle visa sin makt. Men här säger hans fru, du ska inte ha med den där mannen att göra, va? För han är rättfärdig, vet du. Det står enbart i Matteus evangeliet här, va? Men efter prästen och det äldste övertalade folk att kräva få Barabbas fri och Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade, vem av de två vill ni frige? Då svarade Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad ont har han gjort? Men det skrek ännu högre, korsfäst honom. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den mannens blod. Det får ni själva ta ansvar. Alltså helt makalöst, alltså. Han står och tvättar händerna. Han som är en romersk militär och politiker står och tvättar händerna inför överste prästen och säger, jag har ingenting med den här mannens blod att göra. Ja? Det är enormt, alltså. Men vem kan ligga bakom det här? Ja, vem tror ni? Ja? Det är Herren själv. Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus detta gissa utlämnar honom med korsfäst. Jag ska titta i Johannes evangeliet. Och det är intressant, alltså, att det blir på det viset. Vi ska gå till Johannes 18 kapitel också. För där är långa samtal mellan Pilatus och Jesus. Va? Och det är Johannes 18 från den, vad ska vi se, 28:e versen. Från Kajfas förde sedan Jesus pretoriet. Det var nu tid på morgon. Själva gick de inte i pretoriet för att bli orena utan kunna fira påsken. De kunde inte gå in till Pilatus. De blev orena. Ni förstår vilket förakt han hade för dem. Han måste gå ut till dem. För de kunde inte gå in till honom. För annars skulle de inte fira påsk. Ja, just det. Anklagade honom. Då gick Pilatus därför ut till dem och frågade, vad anklagar den här mannen för? Det svarade, både han inte var en brottsling, skulle vi inte överlämna åt dig. Pilatus sa till honom, ta ni honom och döm efter er lag. Judarna sa, vi har inte rätt att avrätta någon. Nej, för det var så att när romarna hade tagit över, va, då var det så att då fick inte judarna göra dödsstraff. Utan från år 6 så tog romarna över och sa detta, att det är vi som avrättar människor, det är genom korsfäste. Hade judarna fått, så hade de stenat folk till döds. Det var deras sätt att avrätta, va? Det gjorde de med Stefanus sen. Det var justitiemord i för sig. Men i alla fall, romarna kunde ha ingripit också vid Stefanus, men de brydde sig inte. Ja. Pilatus gick in i pretoriet och kallade till sig Jesus och frågade, så du är judarnas kung? Jesus svarade, säger du det själv eller andra tar om för det? Pilatus svarade, jag är väl ingen jude. Ditt folk, överstepräst, överlevde, vad har du gjort? Mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus. Hoppsan, här var något helt annat. Här är inte politik längre, va? Det här är något helt annat än politik. Ja. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare kämpa för mig, att ni skulle inte utlämna åt judarna. Men nu är inte mitt rike här utan av den här världen. Pilatus sa det, du är alltså kung. Jesus själv, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Lyssnar man inte av honom så är man inte av sanningen. Så ser det ut. Och det här är allvar, alltså. Och det gäller idag lika då som då, va? Var en som är sanningen lyssnar till mig. Pilatus sa, vad är sanning? För det visste inte. Pilatus, vad är sanning för någonting? Ja, det är den som har makten har sanningen. För det hade han ju lärt sig i Rom, va? Att kejsaren har, men vad är sanning? För rätt var det kunde kejsaren få en kniv i ryggen. Och så kom det en ny kejsare. Då var det den sanningen som gällde. Att det skulle finnas absolut sanning. Det var helt främmande för Pilatus. Något sånt fanns det. Det är därför frågan, vad är sanning för? Ja, vad är det för någonting? Med det orden gick han ut till judarna igen och sa till. Och judarna här, det är inte folk utan det överste prästerna och hela det där gänget, va. Men ni har, jag finner honom inte skyldig till något ont. Men ni har sett att jag flyger fråga vid påsken. Det är samma som i Matteus. Vill ni ska fri judarnas kung åt er? Det skrek. Inte honom, Barabbas upphovsman. Då tog Pilatus Jesus och gisslade honom. Soldaterna flätade en krona av törn och satte på hans huvud och klädde honom i purpurmantel. Så jag gick fram till honom och sa, vad hälsar judarnas kung, och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut och sa till honom, se här för jag ut honom till er. Så att ni förstår att jag inte fyller honom skyldig till något ont. Något så. Nej, för Jesus var inget hot mot den romerska staten. Vet ni varför? För hans rike är inte av den här världen. Nej, just det. Men den romerska staten, den är av den här världen. Precis som Sveriges riksdag är av den här världen. Det ska man ha klart för sig det. Det är inte där himmelriket finns, om någon skulle inbilda sig där. Utan det är alltså, det tillhör den här tidsåldern och så vidare. Va? Men de är avgörande om Herren ska välsigna det här landet eller inte. Men det är något annat. Det ska vi ta upp någon annan gång. Det är längre fram. Och då sa Jesus, kom då ut klädd i törnekropp upp i norr, och Pilatus sa till dem, se människan, det här är människan, och det är profetiskt, det är han som är människan. När första prästen och deras tjänare fick se honom skrek det, korsfäst, korsfäst. Pilatus sa till dem, ta ni och korsfäst dem, jag finner inte skylt något om. Judarna svarade, vi har en lag, enligt den lagen måste han dö, då han gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer rädd. Observera, han blev rädd. Han gick tillbaka, för han har ingen koll på det här. Alltså. Han gick in i pretoriet och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till dem, talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig, jag har makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du ska inte ha någon makt över mig om du hade fått det från ovan. Just det, fått det från ovan. Det här ingår i faderns frälsningshistoria, frälsningen som skulle ske genom det här. För mänskligheten. Jajamän. Därför har dem som utlämnat mig åt dig större skuld, alltså överste prästerna. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri, men judarna skrev, släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätts upp mot kejsaren. När Pilatus hörde det ordet lät han föra ut Jesus att det på pretoriet, plats som kallas Stengården på hebreisk Gabbate. Det var förvisedagen för påsken, omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här är det kung. Det skrek, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus, vad ska jag korsfästa er kung? Överste prästen sa, vi är ingen annan kung än kejsaren. Det sistnä, då utlämnar Jesus dem och korsfäst. Observera hur de hädar Herren nu, överste prästen. De säger att de har ingen annan kung än kejsaren. Och ändå de satta till att vara Herrens präster då? Alltså de hädar någon enormt. Och det är en av anledningarna till Jerusalem blev en grusägård 70 sen. Vad de gjorde här. När de korsfäste Guds messias som var deras kung egentligen. Just det. Så man ropar i skogen får man svar, vet ni. Så är det. Det gäller nu också. Men det intressanta med Pilatus här nu. Nu kommer han, är han politiker. De hotar honom. Och säger, om inte han blir korsfäst så är inte du kejsarens vän. Och han var ju kejsarens representant. Alltså faller han tillbaka och låter korsfästa Jesus och friger en mördare som Barabbas. Han faller för trycket, för översteprästerna och de i ledarställen, de beter sig nu som politiker. Det är politiskt bakom det hela. Och vad heter han? Pilatus faller till föga och säger detta. Va? Att då gör han det. Och det här är politiker. 95% av alla politiker genom tidsåldern är som Pontius Pilatus. Och så är det idag också. Vet ni varför? När trycket blir för högt, då faller man till föga även om man vet att det är fel. Det är för att man vill inte ha trycket på sig. 95% ska jag säga. Kanske är för låg siffra. Att det är på det sättet, va? Och det har vi idag i Sverige också, va? Och det får vi se den 20 maj hur det står till med den samvetet och övertygelserna, va? Det kommer avgöras då. Nu ska jag ge två skolexempel på Pontius Pilatus idag. För några veckor sedan, och det här kan ju tyckas lite konstigt kanske, men för några veckor sedan så var Radio P4 i Skaraborg. Så gick de och ringde upp biskoparna i Svenska kyrkan och frågade om de kan tänka sig att viga de som inte tänker viga samkönade i kyrkorna. Och jag vet ju, sen 20 år sedan körde P4 Skaraborg ett sånt här HBTQ-race då också, när jag var präst i Skara, så jag vet hur de där är. Så att, och då körde de igång ett race också på den tiden. Så att, och de körde igång det här. Vilket blev ett drev naturligtvis. Det blev alltså full fart på allihopa i vanlig ordning, som det är i det här landet, på ett felaktigt sätt. Då säger sossarna så här. Det är socialdemokraterna alltså. Jag kallar dem för sossarna. Då säger de så här. De som sitter i kyrkomötet. Va? Alltså en ren påtryckning. Säger de så här. Om inte ärkebiskopen ingriper, då kommer vi att ingripa på kyrkomötet. Sa sossarna. Just det. Vad gör biskopen? Då går de ut med en skrivelse här för några veckor sedan. Att nu ska de göra det åtgärder. De ska sätta de som är kandidater i HBTQ-vänliga församlingar, om de, och så ska de, och så ska de ha alltså omvändelseterapi, och så ska de också se till så att de blir vänligt inställda och så vidare. Det är rent alltså omvändelseterapi som man inte får göra i det svenska kyrkobiska med HBTQ-personer. Men då ska de utsättas för det. Och det är ett sätt att blicka den politiska makten när man gör så. Precis som där. När hotelserna kommer, precis som överste prästen och Pilatus. Ja, då viker sig Pilatus och då viker sig Svenska kyrkans biskopar. Precis på liknande sätt. Det är samma mönster som går igen, va? På det viset. Det här är ett skolexempel. Och vet ni vad sossarna säger då? Ja, nu vill vi se att det blir ord, att orden blir handling också, säger de nu. Det här är politik. Så är det i Sverige. Det är hotelser och så vidare. Och så går drevet. Och så de här stackars biskopar, jag kallar dem för stackars, de har skrivit då att det finns genuin homosexualitet. Men vad menar de? Jo, att det skulle finnas en särskild gen som har med sexuell läggning. Alltså rent genetiskt, biologiskt och naturvetenskapligt finns det inget sånt. Det påstår de. Men det kan ni gå in på Svenska kyrkans hem, så får ni se vad de har hittat på. Nu ska jag ta ett annat skolexempel. Då går vi till frikyrkorna. Det var så här. För 15-20 år sedan. Ja, det är ett tag sedan. As the time goes by. Men i alla fall. Då sa många pastorer så här. Och det var inom kända och okända samfund, tänkte jag säga. Men i alla fall säger de så här. Ja, men det är fullständigt klart, va? Att man inte kan viga samkönare. Det går ju mot Guds ord. Så sa man för 20 år sedan. Och det var det som kallas ekumenika i IFK. You name it, va? Och så har det gått några år. Vi säger 5 år. Det är ju lagom. 5-årsplan. Nej, men i alla fall. Då säger de så här. Det är en svår fråga. Nej, men. Har det blivit en svår fråga? Men vad har hänt? Vad är det som har hänt? Ja, det har inte hänt någonting. Det har inte hänt någonting överhuvudtaget. Ja, men det är en svår fråga. Ja, men hur kunde det bli en svår fråga på 5-10 år? Det var ju ingen svår fråga för 5-10 år sedan. Va? Ja, svaret är detta, va? Att man är ute på en seglats. Man, båten går åt ett visst håll, va? Så att, åt fel håll dessutom. Och sen möter man dem idag, samma personer 15 och 20 år sedan, och säger de så här. Ja, idag kan jag tänka mig att viga samkönade, för Gud är kärlek. Ja, men det var man för 20 år sedan också, eller hur var det? Men förstår ni, det här är Pilatus. Alltså det yttre trycket under de här 15-20 åren har bara växt ifrån samhället, ifrån det ena efter det andra. Och så blir det som det står i i Matteus 13. Vad står det där? Jo, det står så här. Att en del föll på vägen. En del föll bland stenrösen. Och en del fram bland tislarna och blev fram till goda jord. Det här är exempel på de som ramlade stenröset. När förföljelse och ifrågasättet kommer så avfaller man. Det här är skolexempel på det här. Precis som Pilatus gjorde. På ett vis är det skrämmande egentligen. För att har man det som man, om du har en damm med vatten va, och så tar du bort de översta stenarna och tror nu ska vi ha lite vatten. Till slut så äter sig vatten igen och så åker hela dammen. Så brukar det göra. Jag kan lite naturvetenskap också, så jag vet. Då åker vattnet alltihopa. Och så ser det ut andligt sett också. Men nu ska vi se på, och det här fortsätter, hela den här processen fortsätter. Därför har man givit till den politiska makten ett lillfinger så tar de hela armen. En vacker dag, när man minst har. För många tänker sig, ja, men om jag går med på det här, då blir det lugnt. Ja, det kanske blir ett halvår. Sen kommer nästa. Och så går det ett halvår till. Så kommer nästa. Så fungerar det. Det fungerar så andligt. Nu ska vi se på motsatsen här. Ska vi gå till andra Korintherbrevet 11. Man kan ju tycka bara att det är tråkigt för människor när de blir så där. Andra Korintherbrevet 11. Där har vi den aposteln Paulus. Jo, så här står det i 12 anser. Jo, så här står det. Aposteln försvarstal 11. Skryta med. Med andra ord vågar jag skryta med i vers 21. Jag talar som en dåre. Det vågar jag också. Är det hebreer? Jag är också hebreer. Israeliter. Jag också. Är det Abrahams barn? Jag också. Är det Kristi kärn? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag. I överflöd. Ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Alltså 39. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenar. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faro på floder, faro bland rövare, faro från landsmän, faro från hedningar, faro i städer, i öknar, på hav, faro bland falska bröder. Allt under möda och slit. Ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver detta har jag det dagliga ansvaret också om sådana alla församlingar. Ja, just det. Hur kan det komma sig så här? Han gav aldrig efter. Han kompromissade där. Därför blev det så här. Han höll ut. Men han fick också se tillväxt i församlingen. Han fick också se hur väckelsen spreds därför att han höll ut och han visste att Herren var med och Herren bevarade honom genom allt detta som han räknar upp här va. Så jag säger inte att det alltid kommer att bli förföljelse, det är inte det jag säger, och massa svårigheter, men man får vara beredd på det. Man får vara beredd på det när man följer Jesus och vill vara lärjunge till honom i detta land. Får man vara beredd på det. Är det värt det? Ja, det är det. Annars skulle jag väl inte säga det. Stå här och dikta ihop något är inte klok. Va? Utan det är det här som det ser ut. Är ni med? Det är så det är, vet ni. För att ibland så undrar man sig, ja men kära någon, så här va, ja men det, vi måste ju vara med. Och alla alltså de flesta politiker, de tänker så, om de går med på det, då kan jag kompromissa i den här frågan. Så är det hela tiden i riksdagen. Och så är det hela tiden. Men du vet, om man är andlig ledare så kan man inte resonera. Det går inte att resonera. Jag kan inte stå och säga så här. Ja, Jesus är ju i och för sig. Han är frälsare. Han är den främste. Men det kan ju finnas andra vägar också. Ja, men då ljuger jag ju. Det finns inga, han är inte främst. Han är den enda. Det är så, alltså pastorer och präster och allihopa stora, att vi har samma Gud som muslimer. Det är ju helt vansinnigt, det är ju lögn. Det är två skilda religioner, har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget. Alltså. Det är en lögn som sprids hela tiden. Så är det inte. Och det här gör ju då att om ledarskap är kompromissa som politiker, då kommer också församlingen att bli helt förvirrade. Och de vet till slut inte vad de ska tro. Han sa så, den sa så, de där borta sa något helt annat och så vidare. Och det här gör ju det. Och jag kan berätta för er att när man gör så här, då får, Herren är ju schysst, va? Då tillåter han demoner och Satan att angripa också. När man avfaller. Så är det. Det fungerar så. Ska man också ha klart för sig. Man ska inte tro att man kan ha honom som någon sorts lekfarbror. Alltså. Herren, va? Han är ingen lekfarbror. Utan det här är med, på det viset. Ska vi gå till sist i Romarbrevet 12. Och jag kan ju bara säga det. Att det kommer vara avgörande. I riksdagen den 20 maj. Då kommer det avslöja hur det ser ut. I riksdagen alltså. Ja, det kommer att vara avslöjande då hur det ser ut, va. Är det, står man, de som kallas för kristna riksdagsmän, kommer de att rösta nej och gå emot sina partier, då är de all heder och ära. Men går de under det, då är trovärdigheten totalt kvaddad. Då är det kvaddat. Så ser det ut. Och så blir det en förbannelse över det här landet dessutom, om de går med på det. Det ska vara klart för oss. Då står det så här. Därför uppmanar jag bröder vid Guds barmhärtighet och att frambära kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa inte efter den här världen. Anpassa er inte efter den här världen och dess synsätt, politiska synsätt. Anpassar inte efter den här världen. Det här är ju klart från Paulus skriver det. Frambära kroppar som är er andliga gudstjänst och anpassa inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Alltså sinnena måste förnyas. Och alla tankemönster måste krossas under Kristi lydnad, skriver Paulus i Korintherbrevet. Alltså sinnet måste förnyas. Så är det. Genom förnyelse av sinnet, så att ni kan pröva som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar Herren. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndet efter det mått av tro som Gud har tillvarat var och en. Så är det. Så här ser det ut. Ha inte för stora tankar om er själva. Här vi ska ha högre tankar, vem då? Ja, av Herren själv förstås. Det är han som ska ha högre tankar om. Det är han som har hand om alltihopa. Det är han som är chefen. Det är han som regerar. Han som styr. Så ser det ut. Men djävulen försöker inbilla att det är inte han, utan det är du själv och du ska tätta på dig själv och så vidare. Och kompromissar du, det är ingen som tackar dig om du står fast för det. Då kommer de bara idiotförklara dig. Ja, men låt dem göra det då. Sätt fart. Det gör ingenting. Men låt det sinne förnyas. Låt er sinne förnyas så att ni förstår vad som är Guds vilja genom den helige andes smörjelse och kraft. Då förstår ni var vi är någonstans. För då kommer han att upplysa detta, va? Var det är någonstans. Och inte tänka på ett världsligt, som Paulus skriver det, och anpassa inte efter den här världen. Med politik, med olika saker och ge ena fingret och ta dem med larmen och så vidare. Jag säger inte att det är fel med politik i sig. Men politik är alltid en frestelse till att kompromissa med sina övertygelser, med sin tro och allt det. För makt korrumperar. All makt korrumperar. Och därför måste man hela tiden, om man har fått en tjänst eller ett ämbete, måste man hela tiden varje dag pröva sin för Herren och hans ord. Alltså. För annars blir man korrumperad. Amen. Herre, vi bara prisa och tacka dig nu, Herre. Lovat var det ditt heliga namn, Herre. Vi tackar dig nu, Herre, för att vi har fått ditt ord. Och du har sagt nu att vi inte ska låta inte på att förvandlas av världen, utan vi ska förvandla det sinnen av din helige ande och pröva vad som är från dig och vad som inte är från dig. Vi är om blås beskydd nu i tankar och hjärna till andlig själ och kropp. I Jesu Nazarens namn. Amen.